Vi ska läsa tillsammans från evangelietexten som är hämtad ur Matteus evangeliets femte kapitel, vers 14-16. Och har du en sån här röd bibel så finns det på sidan 679. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Halleluja. 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 Halleluja.
Varsågod och sitt.
Har du någon gång flyttat från en ort till en annan? Kanske från en mindre stad till Göteborg? Eller från en stadsdel till en annan stadsdel? Och om man har möjligheten att välja när man flyttar till en ny plats så brukar man ju räkna in och tänka vad man vill ska finnas just på den platsen för att man ska trivas. Det är ju inte alltid så, utan ibland så är det också så att man får ta det man får. Men om man har möjligheten till det så tänker man ju så. En del tänker, jag kan bara inte bo långt ifrån havet. Då är det som att jag torkar ut inifrån. Mina gälar försvinner och jag blir vilsen på torra land. Så kan man tänka. Andra tänker att jag måste bo ganska centralt. För tänk vad underbart det är att bara kunna gå ner till andra lången lördagkväll och kunna bara ta cykeln eller bara gå hem sådär. Sen finns det ju de som tänker att ska jag bo någonstans så måste det finnas bra klättringsmöjligheter eller träningsmöjligheter om jag ska känna att det här är min plats som jag vill bo på och om jag ska kunna trivas. Och sen en del vill ju tänka så här, jag måste ut på landet för att jag vill inte ha allt det där stöket och larmet som är i en stad. Kanske har man kollat på hjälp, jag har köpt en bondgård och fått feeling. Och känner att men det där ser ju intressant och görbart ut. Det vet man inte. När jag och min fru flyttade till Sävedalen, det var ju lite Partillefolk här framme förut. Det var ju fantastiskt. När jag flyttade till Sävedalen så tyckte vi att det var en fördel att Skatos rekreationsområde eller friluftsområde kanske det heter, inte låg så långt borta från där vi bor. För där kan man ju själv välja vilka slingor man ska gå, vilka leder som passar, hur långt man vill gå eller springa. Och det finns ju utegym för den som känner för det, till och med frisbeegolf. Alla skyltar och markeringarna runt området hjälper en att veta var man är och hur man ska orientera sig. Kort sagt så har man ju ordnat det. Jag jobbar inte för Partille kommun och säljer in någonting. Jag vill bara säga det. Jag kände lite som att jag sålde någonting här. Nej, det är inte riktigt så. Men man har ordnat det så att det ska bli en tillgänglig plats för så många som möjligt. För vi människor är ju också olika och vi har olika behov och vi har olika fysisk förmåga. För man hade ju kunnat tänka att kommunen, eller om det är nu, det är ju Göteborgs kommun förresten. Ja, det är ju inte Partiläns. Tyvärr. Ja. Nej, men man hade kunnat tänka att ja, men det, ja, men låt det vara oländig terräng. Låt folk få trava fram bland ris och buskar bäst de vill. Men det gjorde man inte, utan man har tänkt att det bästa är ändå att vi organiserar den här miljön för så mycket god rekreation som möjligt. Så låt oss ta med den här långa bilden av Skatos som en genomtänkt och så liksom behovsorienterad plats. Och när vi nu ska tänka på församlingen och kyrkan och fundera över den miljö som vår tro utforskas och växer bäst i. För man kan ju fråga sig om kyrkan är som Skatosområdet. Alltså en genomtänkt och tillgänglig plats för olika typer av människor och behov. Kan man vara den man är om man till exempel kommer på en alfakurs i den här församlingen? Eller är det så att jag måste anpassa mig och bli på ett visst sätt? Finns det hinder och trösklar som man som ny och nyfiken märker av och som gör att man tänker att ja, men jag tar det lilla lugna, jag backar lite från den här liksom miljön som jag är i? Vi säger i församlingsordningen i den här församlingen, en del av den är så här: vårt uppdrag är att föra vidare tron på Jesus Kristus. Och det är ju fint och det är ju rätt och allt sånt. Men den meningen säger ju inte så mycket om hur det praktiskt ska gå till. Bara att det är så som den här församlingen vill leva. Vi vill att fler ska upptäcka Kristus och förvandlas av hans kärlek. Det är den bilden vi har och det är det vi vill med vårt gemensamma liv. Och i evangelietexten som vi läste här i början så säger Jesus till dem som följde honom och som tog intryck av honom: ni är världens ljus. Och det kan ju, alltså det är ju en sån mening som man antingen man tänker nej, it's too much, det här klarar jag inte av. Så en sån liksom, det går inte, så mycket kan jag inte se på mig själv. Eller så är det någon som får lite Muhammad Ali hybris och tänker att ja, jag är världens ljus. Men grejen är den här att i Johannes 8 och 12 så säger Jesus exakt samma sak om sig själv. Han säger att jag är världens ljus. Hur ska han ha det? Är det han eller är det vi som är världens ljus? Det här är ingen motsättning, för hans ljus lyser också genom våra liv. Och vi har en valmöjlighet hur mycket ljus vi släpper ut ur våra liv och hur mycket vi håller inom oss själva. Och Jesus fortsätter: när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. Så vår uppgift är alltså att lysa för alla i huset. Människor vi möter i kyrkan, i samtal med människor, i jobbsituationer, på universitetet och förstås i sättet som vi praktiskt möter varandra, backar upp varandra, hjälper varandra. Vad är det som händer när ljus lyser upp ett mörkt rum? Jo, det går plötsligt att orientera sig och saker blir klarare. Vi ser fönstren, vi ser dörren och så det mest fantastiska. Det är att det stora undret friläggs, nämligen Jesus Kristus. och hans obegränsade kärlek till oss, det blir synligt, tillgängligt. Ja, kanske någon säger, men det finns inte så mycket ljus i mig. Jag har inte så mycket att förmedla. Jag kan ganska lite. Jag har inte så mycket kunskap och dessutom så känner jag mig rätt så tom. Men det behövs så oerhört lite ljus för att det ska göra skillnad i en annan människas liv. Det här är den stora missuppfattningen som vi går i våra egna liv. Att vi tror att vi ska komma med något megaljus. Bara liten stråle kan göra mycket. Det är ju en sak som Moder Teresa hade fattat. Att det är bara ett litet, litet ljus som räcker. Och som räcker för att ljuset ska kunna få spridning till fler människor, fler rum, till fler hus, där vi tillsammans kan utforska tron. Så temat idag är ju då att utforska tron i en rimlig miljö. Och då måste man ju ställa frågan, hur ser en bra miljö ut för att utforska tron? Hur ser förutsättningarna ut för att en tro ska födas och rota sig och växa? Jag tänker så här, jag kommer säga några saker om den rymliga miljön. Och det första är att i en rymlig miljö får man tid att tänka och processa frågor om tro i sin egen takt. Det behövs inget pushande. Vi behöver inte pusha och pusha och pusha. Man fattar i en sån miljö att saker måste få ta tid. Och den som bäst känner ditt eget tempo, det är ju du själv. I Skatos, jag är tillbaka där, så har man löpargrupper som är anpassade efter löparens tempo. Och då vet du att det här kommer jag klara. Och när man är redo så byter man kanske till en snabbare grupp eller inte. När vi i Saron tillsammans utforskar tron så vill vi ha respekt för att det tar olika lång tid för oss. Och det är klart att det händer att människor blir kristna ganska snabbt. Och man vet exakt ögonblicket när det hände. Ja, det var klockan 12.04 den 15 augusti. Då blev jag en kristen. Och det är ju någonting fantastiskt. Och det är någonting att glädja sig över när det händer. Det är alltså inte alltid som det tar tid, behöver ta tid och komma till tro. Men det allra vanligaste är nog ändå att tro växer fram som en långsam process. Och man kanske inte ens kan säga en viss tidpunkt när man blir kristen. Det tog ett antal år. Det är ganska vanligt. Om du kommer med noll kunskap om den kristna tron så är det ofta många år det tar innan man kommer till en punkt då man kan säga så här: nu är jag en kristen. Jesus han säger att vi är ljus och det är alltså ingenting vi blir. Ljusets låga finns redan inom oss. Och det ska kunna sprida sitt, om det ska kunna sprida sitt sken till fler så behöver vi gå nära den som är en sökande människa och inte stressa på utan vara inkännande, bedjande och tillgänglig för samtal. Vi kan vila i ett Allt sker i Guds tid, därför att Gud är den drivande motorn. Det är inte du. Och det är inte jag. Vår roll är att vara ödmjuka medhjälpare. Punkt slut. Och den andra saken som kan liksom definiera en sån här rymlig miljö, det är också att det är okej att tänka annorlunda. Och inte köpa hela paketet rakt av och bli respekterad för det. Det blir inget bra av att pressa en människa till någonting som man inte har täckning för. När en församling isolerar sig i sin egen teologi, där det bara finns ett sätt att tänka, det är rätt eller fel, ingenting däremellan, då tappar hon lätt sin fingertoppkänsla i mötet med sökande människor. Budskapet är redan färdigpaketerat, redo för leverans, och det ska passa alla. Den japanska teologen Kosaki Kayama menade att kyrkan lider av ett slags lärarkomplex. Man lyssnar inte på andra, utan istället så finns det spår, menar han, av arrogans när vi delar evangeliet. Det är en slags form av from besserwisser attityd och någonting som alltid stänger mer än det öppnar. Vi har alla svaren. Lyssna på oss. Lyssna på sanningen. Eller som den här välkända slogan som vi ibland säger, eller har hört kanske. Jesus är svaret. Vad är frågan? Kära församling, vi har många svar. Men vi har faktiskt inte alla. Och om man tror att man måste ha alla svar när man pratar med en annan människa om tro, som jag hör ibland att vi har, så är det klart att det låser sig och man känner sig osäker. Men du behöver inte veta allt. Och när man börjar ett samtal så skulle man kunna tänka sig att man säger: jag är också någon som utforskar och försöker lära mig. Låt oss upptäcka tillsammans. Min djupa längtan är att Saronkyrkan ska vara en plats där man tänkte så. Inte ett gäng färdiga människor som förmedlar ett budskap till ett gäng ofärdiga människor. I en rymlig miljö har vi alla mer att upptäcka tillsammans. Vi kanske borde släppa lite om vi nu har ett lärarkomplex. Släppa på det en aning och se på oss själva som någon uttryckte det. Som en tiggare som berättar för en annan tiggare var det finns bröd. Det är en god självbild. En tiggare som berättar för en annan tiggare var det finns bröd. Den tredje grejen jag vill säga om den här rymliga miljön, det är också, och det är ingen motsättning från det jag sagt tidigare, i en rymlig miljö har man också självförtroendet att lyfta fram evangeliet klart och tydligt. Så att människor har någonting att ta spjärn emot, utmanas av, avfärda eller kanske kliva in i. Vi är inte kallade att vara en vag och otydlig miljö som ingen begriper sig på. Vad är vitsen med det? Där vi ska i största ödmjukhet ge evangeliet vidare. Inte ovanifrån, utan i ögonhöjd. När man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. Så kom med den här hösten och utforska, så utforskar vi tron tillsammans. Alfa-kursen som startar på second hand, där kan man vrida och vända på frågor. Och där handlar det om vad den kristna tron står för och tänker och sådär. Om du vill samtala vad det innebär att leva och vara människa med alla de utmaningar som vi står i, så kom gärna med på växthuset som är en erfarenhetsbaserad samtalsgrupp som kommer också börja om några veckor bara. Så här i Saron så bjuds du in och på olika sätt låta ditt ljus lysa tillsammans med andra. Så att vi tillsammans får upptäcka att Kristus som är världens ljus vill komma med ljus in i varje situation, med hopp in i varje hus och förändring där det behövs. Amen.